Vi står upp när vi läser dagens predikotext och den är ifrån Matteus evangeliet kapitel 6, vers 25 och framåt. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på änglarnas liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet vad ni behöver och att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt.
Vad roligt att få vara här på besök i Väsby Pingst. Det känns väldigt, väldigt roligt. David Norberg heter jag. Jag jobbar som pastor i Sollentuna Pingst. Men jag är ju precis nyinflyttad i kommunen, så det känns lite som att vara på hemmaplan, även om det är lite bortaplan. Sen tycker jag det är roligt för att jag hör så mycket gott om Väsby Pingst. Alltså det gör jag verkligen. Jag hör så mycket gott om Väsby Pingst, så det kändes kul att få liksom cykla hit och se hur ni har det här. Tack Emanuel för förtroendet. Jag vill också bara skicka med hatten av till dig. Du är ju en förebild för mig. En förebild i att vara uthållig i tjänst. En förebild att vara uthållig i dina akademiska studier. Väldigt glad att jag får ha dig i närheten. Väldigt glad för det. Och tack för att jag får komma hit och predika. En tredje sak som jag är glad för. Det är att jag får fira gudstjänst klockan 11. För vi håller ju på och bygger en ny kyrka i Sollentuna, vilket gör att vi har våra gudstjänster 18.00. Och vad skönt att få fira 11.00. Kul att vara här. Jag ska idag tala om Jesus och arbete. Vad säger Bibeln egentligen om våra arbeten? Våra arbeten tar ju upp en ganska stor del av vår tid. Jag inser att i kyrkan så talar vi ganska mycket, kanske majoriteten av tiden, av det som är en minoritet av våra liv, alltså bön och bibelläsning, vilket såklart är jätteviktigt. Men enkel matte bara, arbetet upptar ju en jättestor del av vår tid. Så det har jag tänkt att predika. Vad säger Jesus och vad säger Bibeln om vårt arbete? En del av er som sitter här, ni är ju klara med arbetslivet. Men jag tänker att på ett eller annat sätt så fortsätter det ändå med sysslor och uppdrag. Jag tror att ni kommer kunna relatera till predikan ändå. Du kanske finns här som är föräldraledig. Det skulle jag säga i högsta grad är ett arbete. Och du kanske finns här som precis har förlorat ditt jobb. Då finns du ju här och kan vittna om utmaningen och vilken tuff situation det kan vara. Men vad säger Bibeln och Guds ord om vårt arbete? Det är den frågan som jag vill nysta lite med er här idag. Och jag tänkte börja med Jesus. För Jesus är ju en snickare, det står ju så i alla fall. Det står i Matteus 13 och Markus 6. Han benämns som snickaren och snickarens son, så han verkar ju ha följt sin far i det arbetet. Och jag har alltid läst det där och tänkt så här, jag har sett liksom någon slags skolplansch framför mig när Jesus står, han står med en hyvel så här och hyvlar i en mysig liten liksom snickarstudio, någon sån här riktig skolplansch, eller jag vet inte, det kanske är Ernst Kirchsteiger som har liksom inspirerat mig till den här bilden. Men när man tittar då i grundtexten så är det grekiska ordet teknon. Och då har jag läst mig till att teknon är mycket troligare att det är typ en husbyggare, en stenhuggare, en byggarbetare. Vi vet ju såklart inte med säkerhet vad det var exakt Jesus jobbade, men det är ganska troligt ändå att han hade ett tufft arbete. Han var en teknon, en hårt arbetande stenhuggare eller byggarbetare. Jag tänker ändå att det säger ändå någonting om att Jesus var inte för helig för ett hårt arbete. Vad säger då Jesus om arbete? Men han talar faktiskt inte jättemycket om det. Enda gången han nämner arbete, det är en negation. Och vi läste den precis här innan. Se på ängens liljor, de arbetar inte. Det är undervisningen. Han arbetar inte, eller liljorna arbetar inte. Då har jag tänkt så här, att ja, men den här texten som vi läste inledningsvis, den handlar ju också om så mycket mer. Den handlar ju om vår oro, att inte vår liksom oro ska ta över, eller att vi ska göra oss mer oro än den oro vi möter. Den handlar ju också om att ha en sund liksom strävan, att inte sträva för mycket efter det som är kanske världsligt eller materiellt. Men båda de här sakerna relaterar ju till vårt jobb. Och om nu Jesus var en hårt arbetande teknon, vad ska vi då göra med att han säger se på liljorna som står där på ängen? De arbetar inte. Det finns en till naturbild i Bibeln som har med arbete att göra. Jag tänkte att den kan vara ett gott komplement till den här bilden av liljorna. Så då, om du har en bibel kan du få följa med mig till Ordspråksboken. Står det så här, kapitel 6, vers 6-11. Gå till myran, du late. Se hur hon gör och blir vis. Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste. Ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat vid skördetid. Hur länge ska du då ligga, du late? När ska du vakna och stiga upp? Sov lite till, slumra lite till. Vila lite till med armarna i kors. Och fattigdomen är över dig som en rånare. Armodet som en beväpnad man. Ordspråksboken har ju en väldigt positiv bild av arbete. Eller hur? Se på myran. Hur myran arbetar. Myran har ingen härskare över sig, ingen fogde. Ändå arbetar hon och sliter. Och jag skulle vilja börja med den här gudstjänsten och säga att grundtonen i Bibeln är ändå mycket positiv till arbete. När vi möter Gud i skapelseberättelsen så är det en arbetande, en skapande Gud. Och när han har arbetat klart så ser han på sitt verk och han är nöjd. På den sjätte dagen så bjuder han ju in Adam till att bli en medskapare i skapelsen. En partner. Adam ska få vara med, han ska få namnge djuren, han ska regera, råda över, han ska få härska. Han ska få bli liksom partner med Gud i det här skapandet. Tittar vi lite längre fram i Bibeln, ja, men då har vi Paulus som är tältmakare. Som sätter en ära i att liksom tjäna sitt eget levebröd. Och Paulus skriver så här, du ska få ett bibelord till ifrån andra Thessalonikerbrevet på samma tema. Kapitel 3 och vers 10. När vi kom till er gav vi er som föreskrift. Den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de ska, bara vad de inte ska. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i Herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd. Grundtonen i Bibeln skulle jag säga är att Gud ser gott på hederligt hårt arbete. Och jag tänker att det kan bara få vara som en uppmuntran. Oavsett om du är sjuksyster eller jurist eller tar hand om barn eller sköter om en trädgård, vad det än må vara. Gud, se någonting gott med detta. Så se på myran. Men, finns ju alltid ett men, eller hur? Men, finns också en fallen del av arbetet. En del av arbetet som kan faktiskt dra oss bort ifrån Gud. Häng med mig till första Mosebok kapitel 3. Så här säger Gud till människan efter fallet. När Adam och Eva liksom föds undan att vara Edens lustgård. Då säger Gud så här. Förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törn och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anledes svett. Tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen. Jord är du och jord ska du åter bli. Jag läser den här texten och tänker jag så här. Det är så uppenbart att någonting har gått sönder här. Det som var ett glädjefyllt partnerskap, ett medskapande med Gud. Plötsligt är det bara din mark. Det är din näring. Det är ditt anledes svett som de ska slita. Någonting har gått sönder i relationen. Och arbetet blir en börda. Någonting som är tomt. Utan mening. Och det är som att hela syftet med arbetet riktas inåt. Det är din jord nu. Det är din anledes svett, din näring, ditt bröd. Och läser vi bara några verser fram så kan vi läsa om hur det som kanske Gud såg som någonting gott att få bygga samhällen, städer tillsammans med människan har liksom vänt. Det har blivit fyllt av egoism och högmod. Så här står det i första Moseboks 11 kapitel. De sa det, låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp till himmelen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Nu är det som var tänkt att vara någonting gott, det goda samhällsbygget, är plötsligt någonting som är anti-Gud eller emot Gud. Och det är vårt namn som ska bli känt. En annan som byggde mycket i gamla testamentet, det var ju kung Salomo. Han byggde ju upp Jerusalem, han byggde upp templet. När han tittar tillbaka på sitt verk, då uttrycker han det så här i predikaren. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag hade. Och allt var tomhet, ett jagande efter vinden. Det fanns ingen vinst under solen. Arbetet kan bli en sån här källa till meningslöshet, till tomhet. Om det är skilt ifrån Gud. Och jag tänker bara så här. Vi behöver komma tillbaka till vår första kallelse. Där arbetet är ett partnerskap tillsammans med Gud. Där det finns en glädje, ett liksom medskapande med Gud. Hur gör vi det då? Ja, men jag tror ett första steg kan vara att se både på myran och på liljan. Det vill säga, vi behöver se på myran. Vi behöver se att det här att arbeta, det är någonting gott. Det är någonting från Gud nedlagt i dig och mig att göra detta. Gud har en tanke med det. Det kan få bli, som det står i första Mosebok, en välsignelse över våra liv. Och vi kan få komma till det här partnerskapet tillsammans med Gud. När vi går tillsammans och i glädje tjänar Gud i vårt arbete. Men det är precis lika viktigt, tänker jag, att vi också ska se på liljan, på ängen. För arbetet är inte allt. Det är precis som Jesus säger. Livet är större. Arbetet är gott, men arbetet behöver begränsas. Om arbetet blir allting, ja, men då blir vi dränerade i våran själ. arbetet har på något sätt sin plats. Det behöver också begränsas. Vilan, återhämtningen är så viktig. Våra nära relationer är alltid viktigare än arbetet. Så behöver alltid hålla arbetet i någon slags schack. Så jag skulle vilja skicka med dig den här söndag förmiddagen att se både på myran och på liljan och låta det vara en inspiration i den vecka som du kliver ut i. Oavsett vad det är för sysslor eller arbeten som du går in i. Se på myran. Ja, men Gud ser med goda ögon på ett hederligt arbete. Och Gud vill också att du ska ha det inom rätt begränsningar. För livet är större, precis som Jesus säger i den här texten som vi läste i början. Hörrni, det är svårt att säga någonting om arbete utan att säga någonting om Luther. Det kliar liksom i teologifingrarna lite. Jag måste få säga någonting om Luther. Orkar ni det? Tänker att Emanuel har härdat er med lite teologi då och då. Så nu ska ni få här också. Luther är ju den som driver igenom reformationen på 1500-talet. Och jag tänker att reformationen är någon slags korrigering från en era som verkligen har skilt på arbete och andligt liv. Innan reformationen liksom kommer och slår igenom så fanns det egentligen bara två stycken alternativ om du ville leva ett andligt liv. Det ena alternativet det var ju att du skulle gå i kloster. Du skulle bli munk eller nunna eller ansluta dig till någon form av kommunitet och lämna vanligt arbete bakom dig. Äktenskap, vanligt arbete, sånt där. Du är tvungen liksom att lämna och så går du in och tjänar Gud fullt ut. Det andra alternativet som fanns, det var att du var tillräckligt rik. Att du hade de ekonomiska förutsättningarna att leva ett ganska lugnt liv. Kanske de ekonomiska förutsättningarna att läsa andlig litteratur. Att gå till ditt eget kapell eller adens kapell. Och så kommer Luther och det Luther gör, tänker jag ändå är helt fantastiskt. Han lyckas att återhelga arbetet. Så att vanliga människor, vanliga arbetande människor kan leva ett heligt liv och söka heligheten hos Gud. Och jag tänker bara att det finns en risk att vi hamnar i de här två olika dikerna. Att vi på något sätt skruvar upp andligheten så att det enda jag kan göra är, eller det blir bara tillgängligt för dem som har liksom de ekonomiska förutsättningarna att följa våra praktiker eller liknande. Det blir de som kanske är på toppen av en organisation som kan delegera allt annat tungt arbete till andra som har möjligheten. Eller att unga människor ser den enda möjligheten att tjäna Gud som att bli pastor eller gå i kloster eller liknande. Jag tror att det finns en risk att vi hamnar i de här två liksom dikerna. Och jag tror på något sätt att vi behöver ett liksom återhelgande av arbetet. Så vad är det Luther gör? Ja, men Luther talar väldigt mycket om att arbetet är till för våran medmänniska. Och arbetets syfte är att du och jag ska ge våra liv för våra medmänniskor. Så bagaren, eller vad säger jag, bonden och handlaren, de ger av sina liv för att du och jag ska få mat. Busschauffören ger av sitt liv för att du och jag ska komma till jobbet. Etc, etc, etc. Parkeringsvakten ger av sitt liv för att vi ska liksom inte få parkeringskaos. Eller artisten ger av sitt liv för att du och jag ska få en stunds njutning och reflektion. Är ni med på det tänket? Luther sätter medmänniskan liksom i centrum. Och jag tänker att en del av detta har gått förlorat i vårt samhälle. Att vi inte riktigt ser liksom medmänniskan och vikten av detta. Det finns en teolog som heter... Vad hette han nu då? Georg Winberg tror jag det var. Vi ska se. Gustav Wingren. Gustav Wingren. Som i en av sina memoarer skriver om sin pappa. Och hans pappa var en hårt arbetande man i Valdemarsviks läderfabrik. De gjorde bland annat skor. Och så står det så här. Pappan säger alltså så här. Det finns de som säger att arbetet är meningslöst. Jag ser att alla ministrar i den nya ministären har skor på fötterna. Det måste vara viktigt för dem att ha bra skor. Om det lyckas beror på mig. Jag tycker att det här är en helt underbar historia. Pappan såg att hans arbete med att framställa läder till skorna på den stora fabriken var till nytta för ministrarna. Och om det lyckas, det beror på mig. Den lutherska synen på arbetet tror jag kan gå förlorad i våran tid. Men det skulle kunna vara en tillgång för den som känner missmod. Är mitt arbete verkligen meningsfullt? Medmänniskan behöver vi inte leta upp. Hon finns där mitt i våran vardag med sina behov. Vi möter henne i våra olika roller. Och det kan vara så att våra arbeten och våra handlingar inte kanske är kristna i sig. Allt är bara mänskligt och jordiskt. Men för en kristen så är det insatt i ett sammanhang som handlar om dopets djupaste mening. Att vi människor dör, uppstår, lever med Kristus. Och när vi sätter våran medmänniska i centrum istället för oss själva, då kommer också märkligt nog Kristus i centrum. Så här står det i Matteus evangeliets 25 kapitel. Här säger människosonen någonting om människosonens förväntningar och krav på oss. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga och frågar: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska då svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, då har ni gjort det för mig. Jag tror att det är så viktigt att det vanliga vardagliga arbetet, att vi ser att det bär på en kallelse till våra medmänniskor. Vi kanske inte alltid står och skakar i handen, men någonstans finns det en medmänniska. Och när vi tjänar den medmänniskan så tjänar vi också Jesus Kristus. Det är medmänniskan som behöver våra gärningar. Och när vi ger medmänniskan våra gärningar så tjänar vi också Gud tillsammans. Jag tror att det här är så viktigt. Jag tror att det är viktigt för en yngre generation som växer upp i ett TikTok-samhälle. Där liksom idealen är att man ska vara liksom den första högsta procenten. Ni vet det här. Work smarter, not harder. Man tänker att man ska hamna högst upp på pyramiden, så man inte behöver arbeta. Och så tänker jag att kommer man rakt in i ett arbetsliv, det blir ju en rent ut sagt en käftsmäll, tänker jag. Om man tänker att man ska vara den högsta procenten och lyckas i livet. Eller att man tänker att man ska gå all in och man ska ge sitt liv för Gud. Då måste det finnas liksom utrymme för att göra det under liksom normala omständigheter. Jag tänker att det är så viktigt. Du kanske finns här som är missmodig över ditt arbete. Som känner att luften den har bara gått ut. Jag känner ingen mening med mitt... Jag går dit, men inte i ren och skär glädje, utan bara av ren nytta och tvång. Jag betalar mina räkningar. Jag tror att du kan gå ifrån den här gudstjänsten Min bön är i alla fall det, att du ska få gå härifrån med ett nytt mod, ett nytt hopp, en ny drivkraft i vardagen, Herre, som kan få vara din medmänniska. Du kanske finns här som älskar ditt arbete, som tycker att det är det mest fantastiska, men du har bara inte kopplat ihop det med Gud. Du kan få gå här som en medskapare, en medpartner med Gud. Och jag tror att det kan ge dig en ny barnslig glädje över dina sysslor och ditt arbete. För när Gud ser på vårt arbete så är han glad, han är nöjd, ser någonting gott med det. Vi ber. Herre, tack för att du är här mitt ibland oss, Herre. Och du vill använda oss hela veckan. Inte bara på söndagen, Herre, utan på våra arbetsplatser, Herre. Du ser den som kommer hit i missmod, Herre. Du ser den som kanske har förlorat sitt jobb precis, Herre. Tack för att det är du som bär oss. Det är du som har kontroll. Det är du som klär oss, Herre. Jesus, låt det få vara ett ord till den personen den här förmiddagen, Herre. Jag tackar dig att du vill vara med och ge nytt mod för den som har tappat sitt hopp eller sin kraft i arbetet, Herre. Och att arbetet också kan få bli en tjänst för dig, en källa till glädje och kraft, Herre. Och Jesus, jag tackar dig för den som älskar sitt arbete, som går med lätta steg på måndagen, Herre. Tack för att du också vill välsigna den veckan som ligger framför, Herre. Och du vill liksom gå hand i hand med den personen in i den här veckan, Herre, som ligger framför Jesus. Och tack att vi får lägga alla våra sysslor, alla våra uppdrag, allting i dina händer, Herre. Tack för att du ser vårt slit, du ser vår möda, precis som du ser myran på jorden, Herre. Hjälp oss, Herre, att se på liljan också, Herre. Att inse att jobbet och arbetet inte är allt. Att det behöver ha rätt plats i våra liv, Herre. Hjälp oss att begränsa och en sund gränssättning, Herre. Så att vi med våra liv får ära dig, Herre. När vi går fram, Jesus. Amen.